Idag blir det en liten speciell och härlig podd, för vi ska nämligen prata om hur det är att ha, ja, hur är det att ha fyllt 40 egentligen, så här, och vad hamnar man i för kriser respektive kanske andra situationer där man känner att men nu känns det bättre att vara över 40. Och till det har jag ju såklart specialist i hjälp. Jag har inga mindre än Nina Campioni och Valerie Aflalo. Välkomna hit!
Tack så jättemycket.
Härligt att bli kallad specialist.
Oh, jag kände det med. Det kan man lägga till den också.
Ja.
Det är så härligt att ha er här, och jag vet ju att ni driver ju er egen podd som faktiskt upplyser hur det är att vara 40-plussare. Berätta lite om den.
Ja, men precis. Vi kände att vi måste göra medelåldern great again. Alltså det kändes som att när vi
Trump.
Exakt. Vår egen lilla twist.
Ja, det var lilla Trump twist.
Den är lite mer varm och öppen.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, men vi kände att liksom det har länge varit du vet det här att man säger 50 is the new 30, och att man ska liksom hela tiden sträva mot att ungdomen är det man liksom ska sträva efter. Men vi själva kom över 40-strecket, så upptäckte vi, men vad fan, det är ju, this is life, det här, nu börjar det hända kul saker liksom. Alltså, för att generalisera, vi har haft roligt innan också. Men vi upptäckte att det inte alls var så jävligt som man lätt har snackat kring åldrande tidigare. Och vi kände att vi måste prata om det här, nyansera bilden lite. Mm. Liksom.
Ja, men exakt. Och vår podd heter ju Nina och Valerie, och plötsligt var vi 40 plus. Vi ville ha en just like that, men det var taget.
Just det.
Som ni kanske vet. Så. Men, nej, men grejen var att det var liksom lite grann som det Nina inne på. Att vi kände att det liksom, det var som att livet tyckte vi började nu, men för många kändes det som att det tog slut nu. Att man blev liksom mer och mer osynlig. Att det är inte det här man strävar efter, att fylla 40 och vad händer sen. Utan man strävar mot allt liksom däromkring. Så allt ifrån relation, skaffa barn, hus. Alltså man har liksom så här utbildning, kanske karriär. Men vad händer nu? Och vi känner ju så här, allt med våra, alltså, erfarenheter som vi tagit med oss, att vi måste ju prata mer om det här, för det finns ju good and bad. Det är ju alltså mycket som vi känner att vi måste älta och diskutera nu, som händer i livet.
Och vad skulle ni säga är den stora skillnaden mellan 30 och 40?
Många olika, men den stora skillnaden tror jag är att man skiter med vilket nu. Mm. Att man bara så här, okej, inte lika rädd längre för att säga nej, inte lika rädd för att stå på sig, vet att man faktiskt har rätt, och det är fine om den andra personen inte tycker att jag har rätt, för jag känner själv att jag har rätt. Alltså man är mer trygg i sig själv. Mm. Och det är egentligen nu man har alla möjligheter att göra det man alltid har drömt om, tror jag, för att innan så vågade man nog inte riktigt. Nu skiter man,
precis,
i vilket,
man
lite
var
mer
kanske ängslig också över andras influenser liksom. Ah, men det är kanske så här man ska göra, eller de gör så, då kanske jag borde göra likadant. Eller man var mer känslig för trender och andra personers tyckande. Nu har man ju en mycket bättre bullshit radar liksom. Man ser, man call bullshit, man tar ingen bullshit, och man liksom mycket mer tryggare i sig själv, förhoppningsvis. Så ja, känner vi.
Jo, jag kan tänka, jag som är i er ålder, är kanske något år äldre, Jag kan känna att, vilket är så himla paradoxalt, man har hela tiden gått och klagat på grejer med utseendet i stort sett hela sitt liv. Så här, nej men vadå, nej men oj stora öron, nu hittar jag bara på mig typ. Eller så är det vissa saker som man kanske inte riktigt har uppskattat då. Och sen man blir äldre så är man ju mer, mindre fåfäng och tycker så här, äsch, strunt samma om jag har 10 gråa hårstrån. Men kan inte känna, varför uppskattade jag inte saker och ting när jag var yngre? Ja, om jag ändå ska skita i det när jag blir äldre.
Det är en jävligt bra poäng.
Alltså.
Nej, den är ju jättekonstig. Helt plötsligt börjar jag ta liksom i huden på underarmen. Jag bara, sen när blev det här löst? Eller sen när fick jag rynkorna i pannan? De har jag inte sett förut.
Mm. Nej, att man
men
inte
den där huden blev lite lösare. Sen när fick jag börja få sträck på halsen? Helt plötsligt bara finns de där.
Ja,
eller mitt finger som har blivit lite småkrokigt. Det kanske ja. Inte syns. Men jag bara, nej men det var ju rakt för typ några veckor sedan. Och synen ska vi inte prata om.
Oj, 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 synen.
Alltså nu är min katastrof.
Nej, men alltså,
sjukt hemskt. Och det kom från ingenstans, måste jag säga. Alltså jag hade inte ens, jag har ju känt själv att jag ser lite dåligt. Men...
Det här är vad jag känner med att fylla 40.
Ja, ja, men jag fattar. Och det kommer ju faktiskt lite efter 40 också.
Ja, och det är väl det som är liksom såklart en ständig påminnelse om att man blir lite äldre. Att det är lite mer, ja faktiskt, krämpor, det här sexiga ordet. Att man det tar lite längre tid att återhämta sig. Ryggont som bara finns där. Man bara, jaha. Nu, det är något jag ska leva med nu då. Liksom. Det är ju en utmaning naturligtvis.
Exakt, det är många utmaningar. Alltså, där är du, Nina och jag är ju väldigt, liksom, så här, där har vi lite olika syn på åldrandet och sånt. Men jag kan ju känna att det är lite jobbigt att bli äldre. Samtidigt som det är härligt. Därför våran bransch är så riktad mot den unga kvinnan. Och det är alltid de unga kvinnorna som ska då få alla möjligheter och så vidare. Alltså vi har känt oss lite bortprioriterade ibland på grund av våran ålder. Och vi tycker ju att det är helt fel. Och det vill ju vi liksom kanske slå ett lite extra slag för.
Ja, men vi tänker väl framförallt att alla kvinnor får plats liksom. Alla män för den delen, men liksom just att...
Men nu skiter vi då.
Ja,
nu
skiter
vi då. Exakt, vi skiter dem en liten stund.
Ni har redan världen, ge oss lite också.
Ja.
Nej, men just att...
Ge oss lite p-pill.
Precis som Valerie är inne på, liksom, att, att det är... när vi pratar vår bransch så är det ju lite det här med liksom mediebranschen, influencer, life... Så det är ju väldigt mycket fokus på yta, perfekta kroppar, perfekt utseende och så vidare. Och då är det ju väldigt intressant att lägga på det med åldrande filtret på den världen. För det är ju inte, alltså den sociala medietid vi lever i, så ser man ju sin, man ser ju sig själv hela fucking jävla tiden. Förlåt,
men och man ser andra hela tiden.
Ja,
också,
man blir
som
ju
ser
lite,
ut på ett visst sätt.
Man blir ju lite fuckad av det. Det är så mycket narcissism och det är så mycket kroppar och det är så mycket perfekta nunor överallt, filtrerade eller inte filtrerade.
Men det där är lite paradoxalt, för å ena sidan så är det många i kanske vår ålder och något yngre som, precis som du säger, sätter filter på Instagram och blir så här 20 år yngre. Jag vägrar ju det, för att jag tycker bara så här, det där är inte jag, det blir fake. Samtidigt måste man ju ändå se att det är många influencers nu som har stora kroppar, exakt, små kroppar och våga visa det.
Det finns en mer mångfald.
Det finns mer mångfald när det kommer till kroppen, så det är väldigt positivt.
Det är jättepositivt, men jag tycker också att det är, varför måste det vara så mycket kroppar hela tiden? Varför är det sånt jävla fokus på kroppar? Oavsett smala, stora eller inte. Kan vi inte bara få vara? Alltså det är så här, come on! Jag kan bli väldigt, för jag menar även om när både liksom vågen har ju naturligtvis varit väldigt bra på jättemånga sätt. Men det är fortsatt fokus på hur kroppar ser ut. Men det är väl bara en utopi att det kommer väl aldrig komma ifrån.
Nej, jag har svårt att
men,
se det. Det är som
men det kan jag ju känna
tanke.
En enorm trötthet över.
Men tänk dig Adam och Eva, två nakna kroppar.
Ja,
alltså
nej, men det
är
jag menar,
hela
det kommer,
vår ja. Nu får du...
Existens. Nej, men det är ju det. Nej, men jag tänker likadant att det kommer. Så, det finns så, jag tror att det är i grottmänniskan i oss.
Mm. Jo,
tyvärr.
Det
och det liksom har då under så många år utvecklats till någonting annat. Och det här allting, Alltså om man då ska gå till botten med det, så handlar ju allting om fortplantning. Så är det ju. Att vi ska fortplanta oss, att liksom människan ska leva kvar.
Kan ni känna det ibland? Det här är i och för sig, det har inte riktigt med 40 att göra, men jag tänker, ibland känns det som att om man har en naturlig kropp och visar upp den, om man är lite stor och stolt över det, vilket är positivt, så är det väldigt mycket hejdundrande, fantastiska kommentarer.
Mm.
Men är man lite för perfekt och är så Barbie-kropp då? Om man nu tycker det är perfekt, men det är ju vad folk anser vara den perfekta kroppen. Då sticker det lite grann i ögonen på folk. Det andra är fantastiskt att visa upp naket, men är man för perfekt, då sticker det i ögonen. Kan ni hålla med mig om det, eller är det bara någon egen analys jag har?
Alltså, jag kan hålla med dig om det här med att det sticker i ögonen säkert 100% för jättemånga. Avundsjukan slår ju till liksom.
Det är därför jag inte visar upp med naken.
Tack Bettina, det här hade varit så jobbigt för oss andra.
Men det är lite kul för att jag kommer ju från det där.
Ja, tänk på det liksom. Jag vill bara fylla på en sak innan du tar över, för du får jättegärna berätta det också. Men ja, det är ju få personer som får så mycket hat på sociala medier som de överviktiga. De får så mycket hat och de får så mycket liksom anmälningar. Yes.
Varför?
För att det ska inte finnas. Liksom. Man vill inte se, förlåt, tjocka människor i underkläder. Alltså de får absolut mycket hurrarop som du säger, men det är väl kanske de kommentarerna som får ligga kvar. Men de får otroligt mycket hat och det är jättemycket anmälningar. Det är få som anmäler en pitch perfect
Barbie-klopp. Jag tror det var tvärtom, att en pitch perfect.
Precis.
Var den.
Men jag ska också bara säga då att bli ignorerad är också samma sak. Så att jag säger så här, för mig då som kommer, vi pratade ju lite snabbt om det här med Fröken Sverige och kommer från den här bakgrunden där jag alltid, jag liksom försörjde mig under hela min uppväxt och jobbade som modell. Jättebra tyckte jag såklart, eftersom det var ett kul jobb och jag fick resa och liksom lära mig sjukt mycket om allt i livet. Men och nu kommer det här stackars rika flicka, vita rika flicka syndromet. Nej, men att liksom man blir inte heller kanske tagen på allvar. Alltså då blir man ignorerad. Och jag menar, alltså, jag vet inte vilket som är värst. Att ingen vill erkänna en eller se en. Mm. Eller att någon säger saker som är taskiga. Alltså det är ju samma känsla. Så att jag tror att om man då ska sätta mig i det facket, vilket jag tror många gör, alltså om jag ser mig själv objektivt, så har ju jag blivit behandlad på samma sätt som den här överviktiga personen då. För att jag har också fått jättemycket hat.
Mm.
Därför att jag såg också ut på ett sätt som kanske inte är accepterat heller.
Berätta, vad har de skrivit till dig?
Nej, men alltså, jag tror det handlar om ignorans, därför att ingen kan säga någonting. Jag tror folk vill inte riktigt hjälpa en fram.
Folk, i livet och i business.
Så här, ja, därför att de vill inte riktigt se en lyckas. De vill, alltså,
du har det för bra, du är för
snygg. Ja, exakt. Exakt.
Så du är för perfekt.
Exakt. Liksom. Nu säger inte jag att jag är det, för jag ser inte mig själv
sån. Nej, känslan av hur de behandlar dig.
Exakt, min känsla är ofta att jag alltid i sammanhang måste bevisa mig själv. Förstår ni vad jag menar?
Mm.
Så att, och det är ju då jobbigt under många, alltså har varit jobbigt i alla år, därför att när jag träffar någon, dels så tänker jag så här, eftersom både du och jag blev liksom lite så offentliga personer ganska tidigt, att de alltid har en förutfattad mening så om en, och så plus att de då också ser på mig som då ser ut som en så här person, som så här modellaktig person då kanske, eller man ska säga det, och sätter mig direkt i ett fack att jag inte skulle kunna vara framgångsrik, jag skulle inte kunna vara smart, jag kan inte vara alla de andra grejerna, därför att jag ser ut på ett visst sätt. Så jag på samma sätt har ju också alltid blivit dömd för mitt utseende.
Alltså, och är vad är liksom? Du ungefär, vet du vad, det är ungefär som att se en kvinna komma i slöja, huckle på Kungsgatan. Det första folk tänker är hon är förtryckt.
Ja, precis. Alltså, är det ju lite.
Så är det ju, folk har fördomar. Mm. Det
för grejen är så här.
Inte sticka, liksom.
Nej. Precis, men jag vill också bara lägga till att man såklart har fördelar med ett yttre som anses vara
accepterat.
Mm. Så att jag har ju använt mig av det massvis med gånger i liksom olika sammanhang där jag liksom, när jag vill få min vilja igenom till exempel.
Om jag
nej, men jag tänker bara på allt ifrån att man går till
lite fishy, alltså.
Nej, jag tänkte typ allt ifrån att man går till så här kundtjänst på en butik eller något. Nej. Nej, men att man faktiskt har anspeglat.
Blinka lite med ögonen.
Ja, precis. När det gäller det så har jag ju använt det också lite. Så. Nej, men
berätta,
att, men jag behöver inte veta så mycket om det där. Men det var mer bara liksom att man kan ju, alltså jag vet ju jag ska använda mig. Alltså, och det är också en sån grej, jag vet ju idag alltså hur folk tänker. Och jag vet ju själv hur jag kan använda mig av mitt utseende.
Och hur gör du?
Nej, men jag liksom slår på skärmen och så bara titta lite så här med glimten i ögat och så ber jag om något och så säger de oftast ja.
Okay. Det är därför hon har sån
fina bil.
Nej, men jag pratar så här kundtjänstperson. Nej. Och för då tycker de så här, men gud, alltså där kommer hon och hon ser bra ut men också trevlig. Gud vad härligt.
Ja, men du ser, du börjar, du har en öppning. Ja, jag tror att det är lätt för de
snygga. Nej, men jag ville bara så att ofta så hör jag det om de här eller här med liksom att nej, hur ska man förklara det? Nej, men just det här med övervikt och hur det är
provocerande.
Alltså, provocerande, så kan då en snygg människa också vara provocerande.
Det ligger absolut nog något i det just i media, att man ska, du ska vara lite the girl next door.
Ja.
Och så framförallt i Sverige, lite mitt emellan, lagom.
Ja, alltså så här, hon är inte för snygg, hon är inte för ful, hon tar sig fram.
Precis, men för vem skulle
det ska finnas liksom en igenkänning i personen man följer lite grann.
Ja, men exakt. Jag tror det också.
Oförarglig liksom.
Ja, men då kommer ju det här med jantelagen in och allting. Och sen så handlar det lite grann om, jag menar, i slutändan.
Tror
så
någon har tyckt synd om mig genom åren?
Nej, men jag snacka om det, vad du får ta dig igenom.
Ja, ja, men jag alltid rinner ju av en som vatten på en gås. Jag känner inte ens nolltaktkänsla.
Ja, men det, nej, men exakt.
Men det är väl kanske är så, det måste bara förklara sig out of live liksom.
Nej, men alltså, ja, alltså jag vet ibland sen när jag, det är klart man har hamnat svacker, men jag kan samtidigt förstå, jag har själv aldrig varit sån, för jag är uppvuxen så här, jag är uppvuxen i en niobarnsfamilj, du vet, växte upp, det var fattigt, lalalala, inga pengar, jag garvade, hade kul ändå så här, och min kompis fick en ny moppe, jag bara yes, hon fick en moppe, för då kan jag låna hennes moppe. Det fanns aldrig liksom en avundsjuka, för det är liksom inte funnits där. Så tittar man på Dallas och Glamour och de här gamla 90-talsserierna.
Dynastin,
Falcon Crest liksom, som gick, och man tänkte, där vill jag vara en dag. Liksom. Det fanns aldrig liksom en avundsjuka. Så klev man ut genom sin dörr och bara insåg att så här, Elvis Presley, kopian, bodde till höger om oss, och till vänster om oss bodde liksom den svenska familjen med 7 barn och nätlinne och jeansshorts och torshammare till halsband. Och jag kände redan där och då att så här, this is not my life. Snarare, jag hör inte hemma här rent själsligt. Men i alla fall. Sen kan jag kanske förstå människor i vuxen ålder som är så här, som är lite avundsjuka. Det ser man ju bara med Margot Ditz nu till exempel. Som öppnade den här dörren och la ut det på YouTube med den här killen som låg utanför dörren. Och nu har bett om ursäkt och allting. Nej, då ska hon totalslaktas. För hon har haft det för bra.
Mm.
Jag, alltså, såhär, jag har bett om ursäkt, det var dumt gjort. Men snälla, vi människor, alla kan göra fel. Jag gör 3 hjärtan på hennes Instagram. Åh herregud, det är bara en massa hat tillbaka mot mig då.
Mm.
Så liksom, och jag bara tänkte såhär, men någon måste ju bara gå ut och visa henne lite kärlek. Ja. Inte för att jag inte tyckte att det var klantigt gjort det hon gjorde, men vi alla människor gör ju klantiga saker.
Jag förstår det.
Alltså, livet, det har man ju också lärt sig efter 40, att så här, det är inte svart eller vitt på något sätt. Men när jag hamnade i situationen, var dit jag vill komma, då blir det lätt så här, stackars lilla rika flicka. Man bara okej då, om det är så ni känner. Men det är lugnt liksom, jag vet hur det känns att vara på den sidan också. Även fast jag kanske inte brydde mig om det då heller när jag växte upp, för man var ung och spelade handboll och tänkte på andra saker. Vad jag försöker säga så här, det är okej att vara lite avundsjuk och tycka saker. Jag behöver inte ta åt mig, för det är egentligen inte riktat mot mig.
Nej.
Det är riktat mot att de kanske känner att de inte är helt tillfredsställda med sitt eget liv. Men det här Margot Ditz är ett tydligt exempel på.
På att någon gör fel offentligt och sen så blir man sågad. Ja.
Men
totalt, jag förstår dig.
Liksom sparka på någon som ligger. Inte 1 dygn, inte 2. Då tycker de att hon sparkade på någon som ligger. Absolut, det var jättedumt och korkat och hej och hå, hon bett om ursäkt och allting, men kan man inte få liksom bli förlåten?
Nej, jag håller med. Det är väldigt svårt. Jag undrar också när man blir förlåten. För att jag har tänkt på det mycket. Jag kommer inte riktigt ihåg varför jag gjorde det. Men jag började fundera på folk som sitter i fängelse. Det här var en annan historia. Men folk som sitter i fängelse, säger vi, som har blivit dömda för, alltså, kriminella. Vi pratar inte folk som gör fel på Instagram eller har dålig moral eller gör någonting. Ska de få lov att komma ut sen, alltså när de har avtjänat sitt straff, och de, ska de få komma ut sen och leva ett vanligt liv och bli liksom erkända i samhället? Eller ja,
om,
jag
de,
menar?
Ja, om de har, ja, men exakt, suttit av sitt straff. Människor måste ju få en andra
chans. Hur behandlar vi sådana människor? Alltså jag tyckte det var ganska intressant. Jag har inte tänkt på det förut förrän jag hamnade i en speciell situation där jag började tänka på det. Och det är lite samma här. Så när blir man förlåten? Mm. Alltså för det man har gjort. Och när har man rätt att gå vidare och säga jag har förstått mina misstag, jag kommer att bli en bättre person nu och vara accepterad av samhället?
Jag kan säga så här, jag kan förlåta det mesta. Jag kan förlåta det mesta, men inte pedofiler.
Nej, jag förstår. Jag håller med. Alltså, ah, såhär, där är
nej,
svårt,
alltså. Jag kan inte acceptera att du har våldtagit små barn.
Mm,
alltså
nej.
För mig, det tycker jag är värre nästan. Jag vet inte om man vågar säga det här, men det är typ nästan värre än mord för mig.
Mm.
Alltså, mm. Och sen ofta så är många pedofiler innan de ens blir tagna så har de förgripit sig på så här 50 barn.
Mm.
Och då har de ju fuckat upp livet för 50 ungar. Mm. Nej, det jag har svårt att förlåta där. Mm. Det är bara bort med dem.
Exakt, så vissa saker kanske så vissa man inte kan förlåta.
Det är en stor diskussion.
Ja, nej, vi hamnade i den i att liksom privat hamnade.
Vad känner ni i det? Kan ni förstå mig i min känsla?
Ja, gud, alltså verkligen. Där vill man ju bara bränna av könsdelarna liksom. Men jättesvår diskussion för ens liksom ens intellektuella sida vill ju säga självklart avtjänat straff, du har gjort din tid, du har gjort det som du har blivit dömd för, du ska kunna komma ut och liksom återgå i samhället. Mm. Det är ju ens liksom någon slags visionella
eller hur?
Syn
man
på det hela.
Det borde
sen
vara så.
Har man ju naturligtvis en emotionell sida och en sida som också vet att det är väldigt många som återfaller i brott liksom.
Ja.
Och det är klart att om någon hade gjort någonting mot mig eller min familj eller någon jag känner som fått liksom vara i fängelse för det och sen kom ut, det är klart att jag kanske inte hade haft så lätt att förlåta den personen ändå, även om den har sonat ett straff. Så det är en jättesvår diskussion.
Sen tycker jag just det med mord, om jag bara tillbaka till det. Tycker det är skillnad på att bara gå döda en oskyldig människa på gatan än när man faktiskt i de här gängen dödar varandra. Det känns så här.
Eller om man dödar någon som har förövat sig på en själv till exempel. Alltså
ja,
om man
är
en kvinna
man
som har blivit misshandlad i hela sitt liv av sin man och så slår hon tillbaka en gång.
Individuellt, varje story är liksom individuell egentligen. Mm. Kanske,
nej men alltså det handlar lite grann om det här vi pratar om att förlåta.
Adriana 12 år på McDonald's.
Ja,
exakt. Svårt att förlåta en sån sak.
Det går ju
hur kan du bara skjuta ett barn. Om du är så dålig på att skjuta, skjut inte. Nej men alltså det är liksom det är bara meningslöst våld. Det är i för sig meningslöst allt det där våldet, men jag tycker när det blir så specifikt, när det är ett barn eller när det är en gravid kvinna som springer för sitt liv, då nej. Känner jag bara så här, nej, där gick ju gränsen, där går ju topplocket liksom.
Då kanske vi är lite snabba att döma i
när det kommer till,
liksom mer oviktiga saker. Förstår du mer? Lite som det du pratade om.
Det där tänker jag på ofta liksom att så här, ja, men det där är oviktigt att bråka om.
Eller ja,
det, det finns mycket värre,
värre saker.
Jo, men då kan man ju börja tänka så här med allt. Vi ska vara glada att vi har vatten, för jag går med såna här krukor och får gå så här kilometer. Jag tror att man är människa.
Ja.
Man ser till det man inte har. Man ser inte till det man har, tror
nej,
jag.
Precis.
Och det vet man ju med många liksom som inte har pengar till exempel. Ja, om jag bara hade så här mycket pengar, då skulle jag vara lycklig.
Mm.
Och sen kan man ju fråga alla som har blivit superrika. Är du så himla mycket lyckligare nu egentligen?
Nej, precis. Det är ju en väldigt vanlig sån.
Men kan det vara det som vi alla strävar efter då? Att det är det som gör att det finns avundsjuka, att alltså allt ifrån den perfekta partnern till att ha pengar. Är det det som är, jag tänker så här, vi pratar om det här med avundsjuka och lite lagomlandet och alltså varför folk blir satt åt sidan och ibland blir älskade. För att det finns ju ingenting som folk älskar på sociala medier som när det går dåligt för en.
Alltså, känner du så?
Ja, men alltså, nej, men jag menar men det att, att jag så. Själv berättar om någonting som har gått dåligt för mig.
Eller om man berättar att man har ångest över något eller mår dåligt.
Ångest.
Oj, vad likes det blir.
Gud, ja,
oj,
det älskar ju folk.
Ja, du menar så.
Ja, för det likar de. Men jag ska lägga upp bara, det här var en fantastisk dag. Mm. Jag fick sjukt bra betalt på det här samarbetet.
Jag åt jättegott.
Jag fick precis väsa. Vi ska åka 2 veckor till värmen i vinter, så bo på lyxhotell och ovanpå allt så kom barnen hem och haft en riktigt bra dag i skolan. Alltså jag är så lycklig just nu.
Och du är en som har jobbat på IVA under natten och scrollat på sitt Instagram.
Jag skulle få 0 likes på den posten. Men gärna så här, jag känner mig väldigt trött, jag kan inte sova riktigt. Alltså, allt sånt där. Så det är liksom i oss det där. Vi kan inte hylla det som är bra.
Mm. Känner du också så?
Jag märker ju också det att liksom om man öppnar upp kring någonting som är jobbigt i livet, då är det verkligen en så kallad like-raket.
Ja.
Fast jag tycker så här, bröllopsbilder är jättemycket likes, födelsedagar.
Vissa saker är okej.
Ja. Exakt, saker är
inom
okej.
En zon.
Ja. Ja, precis.
Nej, men inom ramarna
är acceptabelt. Jag tror egentligen att det handlar om att när man öppnar upp någonting som faktiskt är jobbigt, så visar man att man har en mänsklig sida, att man är inte perfekt, man kan vara personlig med sina följare och det ger en, liksom en resonans och de känner igen sig och de känner att shit vad skönt att någonting på Instagram eller i den här världen inte måste sträva mot perfektion. Liksom. Så jag tror att det är snarare det att man slår an en sträng av liksom, igenkänning. Det är inte så lätt att kanske att känna igenkänning med en, liksom, en fantastiskt filtrerad bild och där det bara är så här sunsets. Alltså så, jag tror att det gör att det skapar liksom ett emotionellt band.
Jag tror också så att jag hade nog passat in mer i USA med min personality.
Mm, ja.
För jag har ju varit, även om jag är uppvuxen i Sverige, jag har ju så här, jag gillar ju Sverige. Alltså så här, man gillar ju att människor är, ja, men det är ordning och reda. Och, så här, även om man inte fick mat hos någon, man kom hem till den och fick vänta på rummet och läsa en kalenkartidning, så känner jag ändå att det finns ju någonting bra med Sverige ändå.
Ja, men det gör
och,
det.
Men hela min personlighet passar ju egentligen utomlands. Ofiltrerat, snackar, pratar med alla. I Sverige, de tror att man är psyksjuk om man säger hej till någon på bussen.
Det är väldigt roligt. Jag bor ju exakt. Jag bor ju just nu i Italien, bara hemma en liten vecka här nu. Och där är det ju verkligen så. Jag gick på posten där häromdagen bara. Kom in och det satt några på vänt. Alla säger, ja hej, hej, hur läget? Hade man gått in på posten här? Inte en jävel hade ju ens tittat upp, man har suttit och scrollat eller liksom. Alla säger hej, alla säger hej då, alla frågar hur är läget, även fast man inte känner varandra.
Ja, jag älskar
det. Det är bara det här.
Kan man plocka in det till Sverige?
Man blir ju genast lite gladare om någon, precis som du var inne på Valerie, att man inte blir sedd eller liksom så.
Man blir
ju en person om någon, när man stiger in i ett rum, säger hej, jag ser dig liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag tänkte på det när du sa att vinna på Trisslotto. Mm. Jag tänkte så här, i Sverige är det nästan bättre att vinna på Trisslotto. Ja. När man ser en postkodmiljonären.
Ja, ja, att,
och bara wow, de vann. Men så här, jag är self-made, jag är miljardär idag.
Nej, nej,
fan
nej,
tror
nej.
Jag att du är?
Exakt.
Bara, men alltså.
Helt klart, och det är lite så kul att du sa, för jag tror också jag skulle passa. Jag är också inte själv, jag är inte helt svensk. Alltså, och det sitter ju i mig. Det går ju inte att tvätta bort. Och jag är ju liksom, och i Frankrike, försökt, det går inte. Nej, men det sitter ju, jag tror det här sydländska sitter kvar i mig på något sätt. Liksom. Det är bara en annan kultur som jag har fått i blodet liksom. Det är så, och jag håller med. Jag trivs ju också bättre i de miljöerna som du pratar om, Nina, och även du, Bettina, liksom, där folk är mer öppna, att man mer liksom, för jag tycker att man är så osynlig här hemma, och jag behandlar andra likadant, och jag trivs inte riktigt med det. Jag vill ha den här värmen och kärleken, och liksom kärleken till människan liksom. Den är så liten här.
Valerie, kan det stämma att du ändå liksom har på något sätt nu efter 40 hamnat i vem du egentligen vill vara? Att du kanske anpassade dig för mycket i 20-30 års åldern och var mer den där svenska personen. Och nu bara, nej, men det är ju egentligen inte vem jag var. Det här är vem jag är.
Absolut.
För att jag, utan att vara riktigt medveten om det, alltså så här, har ju 2 arabiska föräldrar så att, och 8 syskon, så att man är så skadad. Så att det är svårt att vara där helt svenska.
Ja.
Även fast man ibland ville bita av sig tungan och allt det där. Så att jag har på något sätt fått dämpa mig senaste 20 åren. Jag var mycket, mycket mer. Folk bara, Bettina talar inte till punkt, hon talar till komma. Så att, verkligen så här, noll lyhörde och bara pratade med händerna och hade mig liksom. Och då är jag uppvuxen så här. Det känns som att jag har liksom blivit mer svensk med åren.
Ja.
Och det känns som att du har hittat dina rötter nu.
Ja, nej, men kanske. Eller, det är lite omvänt då. Ja, men absolut, jag tror nog att det är
för
så.
Att jag tror inte att jag hade ingen filter. Jag var så präglad av min uppväxt, medan du är ju ändå halvsvensk.
Ja, men exakt. Jag hade ju också liksom en, ja, min uppväxt var lite annorlunda så. Men jag har ju, tror jag, levt mer med den svenska sidan. Hela min uppväxt. Alltså i det kulturella liksom, snarare än den alltså sydeuropeiska sidan.
Ja, vi åt ju liksom falafel till julmat.
Ja, det gjorde liksom, inte riktigt vi. Utan det var ju så, lite som att min pappa inte ville acceptera sitt förflutna. Och då blev det ju min mammas verklighet som blev hans och vår verklighet också. Men jag tror att du har helt rätt i det. Alltså just det där med att våga vara sig själv mer nu. Än förr. Så absolut.
Fantastiskt att du säger att din pappa ville typ lite grann glömma sitt förflutna. I vårt hem så fick vi alltid höra, ja, vi bor i Sverige, men glöm inte, vi är muslimer och araber. Man bara, jo, du har sagt det 20 gånger idag. Ja. Så går man ut och så är man liksom helt uppfackad i huvudet. Så är man i skolan, man bara, korv idag. Nej, just det, jag är ju muslim och arab, jag får inte äta griskött.
Det är jättesvårt att anpassa sig.
Alltså så här, man bara,
hemma är någon av dem liksom.
Ja, det, och sen man stod ju de där 2 liksom världarna bara, vem är jag? Vem är jag?
Ja, och jag har samma fast tvärtom.
Ja, jag förstår.
Jag förstod aldrig vad det var som var så fel med hans ursprung och hans bakgrund som han inte ville prata om. Han ville ju inte prata om det, så jag vet ju fortfarande. Alltså, jag kommer ihåg, jag har varit med i din podd förut. Jag vet ju fortfarande inte riktigt hur det kommer sig, men jag vet att min pappa hade en väldigt dålig relation till sina föräldrar och att han flyttade hemifrån när han var 16 och att de aldrig brydde sig om honom riktigt. Och att jag tror att det handlade mycket om det, att han inte liksom ville, han ville inte, han ville starta nytt här. Ja, han ville starta nytt här och liksom.
Har du träffat din farmor och farfar?
Några gånger, men de lever inte längre tyvärr. Men ett fåtal gånger när jag var under 20. Alltså,
i Italien då?
Nej, de kom till Sverige och hälsade på oss. Så de var ju, men de tyckte det var väldigt kallt. Och de kom bara typ någon vecka. Och
vad
så.
Konstigt.
De trivdes inte här. Och det var, ja. Men hur som helst. Nej, men så att för mig var det mer, jag har levt med den svenska sidan alltid. Och haft en känsla av något annat. Så. Men absolut, med åldern så har man ju liksom hittat med sitt eget jag. Och det är ju någonting som vi tycker är, alltså jag och Nina tycker är fantastiskt. Och vill, alltså vi vill stärka andra kvinnor i att känna så. Istället för att känna sig svaga när man är efter 40. För det kan man också göra.
Nina, du är ju gift med en italienare. Mm, du drog precis. Ju från Sverige.
Ja, exakt.
Hur vågar du?
Så oförskämt, eller? Ja, precis. Jag är en gammal Johansson egentligen från början.
Du ser för sig ut som en Abdurrahman.
Ja. Jag passar bara in där i Italien.
Jag har fått väldigt många nationaliteter kastade på mig när jag har varit utomlands. Det är ju aldrig någon som har trott att jag varit svensk. Liksom.
Du bara, jag är vit.
Exakt. Jag blev faktiskt kallad för blatte en gång.
Exakt.
I Italien?
Nej, här i Sverige. Jaha. Ja, jag heter Johansson, men absolut.
Du, vad säger de då? Du är iranier, du har snott ditt efternamn.
Ja, nej, men så nu testar vi på livet i Italien. Vi kände att det var dags att prova. Min man då har ju bott här i Sverige i 9 år. Så nu var det dags att liksom prova hans kultur lite.
Och hur känns det då att bo? För det måste vara en kulturkrock.
Ja, det är det. Det har absolut varit upp och ner. Mycket jättehärligt. Alltså det är ju liksom, många svenskar drömmer ju om Italien. Det är ju ganska vedertaget, känns det som. Och det är ju väldigt mycket, det som är det bästa med Italien är ju just att man faktiskt lever lite efter Dolce Vita mentaliteten. Alltså, vad är viktigast? Ja, men det är familj, mat, vin, lugna livet liksom. Och vi bor också i en ganska liten by. Så tempot är väldigt stor skillnad från framförallt Stockholm. Så bara det har ju varit en omställning, men så jävla skönt. Bara det att man går långsammare. Allting tar långsamt, liksom mindre tid. Tempot är bara så mycket lägre. Sen är det ju en utmaning för någon som absolut kommer från Sverige. Att, jag skulle säga att Italien är, nu är det säkert många som kommer bli sura på mig, men man skulle kunna säga generellt att de är 20-30 år efter Sverige i väldigt, väldigt, väldigt mycket. Allt från bredband till, alltså det finns ju wifi och internet, men det är inte på vår nivå. Till att liksom
skolan måste jag bara
skolan, den precis, har vi pratat om. Den är väldigt lite mer liksom auktoritär, disciplin, och det är inte alltid dåligt, men våra barn är absolut liksom lärare som har den gamla hårda stilen där man inte liksom lär ut med en varm hand, så att säga. Och jämställdhet, allt det här liksom. Det är väl, det
är hur väl, är det med liksom, jämställdheten i Italien?
Jag skulle säga storstäderna är väl liksom, börjar ju komma upp i någon slags nivå liksom. Det är absolut massor av kvinnor som gör fantastiska karriärer och så vidare. Men i till exempel då byn som vi bor i, där är det ju väldigt mycket kvinnor som är hemma, mammor för att, till exempel, för att skolan, det finns inte fritids till exempel. Det är ju en sak som då Sverige har gjort, att det finns den här möjligheten med fritids som gör att liksom, det inte behöver vara någon förälder hemma hela tiden för att barnen inte är i skolan eller fritids till exempel. Och då det finns ju inte där, så då kommer barnen hem, då måste ju någon vara hemma, och då är det kvinnan som är hemma, till exempel. Och sen är det väl lite så här också att ju längre söderut man kommer i Italien, desto mer macho blir det. Och det är ju fortfarande så. Så det har man sett någon italiensk film någon gång. Så,
It's all true.
Jo.
jag vet inte om det är en fördom, det har jag i alla fall hört. Det är att norditalienarna är förbannade på syditalienarna, för de tycker att det är de som drar in pengarna och betalar för syditalienarna.
Det stämmer nog ganska bra. Det är ju så att ju mer norrut du kommer, desto mer välutbildade och mer liksom så är det. Och det här med maffia och så var ju också mer söderut och sådär.
Jo.
Så att det är ju, det finns absolut en inre liksom lite så här, både fördomar såklart, men också liksom en inre strid.
Jag måste ändå säga, tänk er Italien, det lilla landet i världen. Mm. Bästa maten, bästa designen på möblerna, bästa designen på kläderna.
Vackraste naturen.
De har allt.
Vackraste språket.
Det är ju helt otroligt.
Precis.
Och ändå ligger de 20 år efter i bredband. Alltså, det är något som inte stämmer här.
Exakt, och det är ju där man också fattar att hur kan ett så rikt land vara ett så fattigt land. Ja. För att det är ju väldigt, alltså man har, det är ju korruptionen.
Exakt.
Politikerföraktet och allt det här och liksom maffia. Alla de här tillgångarna, oh, de kommer ju inte in i statskassan direkt. Liksom.
Det finns med mycket vackert att bli distraherad av.
Ja, men det är framförallt att liksom man kämpar som fasen med alla de här fantastiska råvarorna och allting, men de pengarna försvinner ju i andra fickor, så att det kommer aldrig bli ett rikt liv. Liksom infrastrukturen funkar ju inte, för att man, det här är ju också så jävla roligt. Om du kör med bil i Italien så kommer du stöta på, alltså var fjärde kilometer så är det en byggarbetsplats på vägen så här. Och det är koner och det är grejer. Man bara, men här är aldrig några byggarbetare. Det händer aldrig någonting. Det bara står koner och så här sakta ner och kör in här istället. Och det är ju bara liksom en front för att man så här, nu har vi ett vägarbetsprojekt här. Jag behöver massor av pengar till det. Och sen så...
Är det sant? Mm. Alltså, sjukt,
det här är bara min egen grävande journalistik hjärna som tänker att det är så, för att det är liksom... Det,
men man vet ju det du sa, men jag pratar med jättemånga och sagt att bankerna i Italien har, alltså, folk har inga pengar på banken.
De har det hemma.
Ja.
Men det är, för man litar ju inte på
Man litar inte på systemet.
Man litar inte en sekund på makten och på systemet.
Ändå älskar vi alla att åka till Italien.
Ja, exakt. Det är ett väldigt, väldigt ett land som har... verkligen två olika sidor på så många sätt.
Det är varma, härliga, öppna och sen är man superkorrumperad.
Ja.
Man kan skratta åt det var det vi pratade om i Sverige, att man ändå gillar.
Exakt, det finns ju inte här på riktigt samma sätt. Även om det finns här så är det inte lika utbrett.
Vill du flytta utomlands? Kan man bli så efter 40 att man känner att man vill förändra sitt liv?
Ja, exakt. Det pratar vi mycket om. Alltså, gud, jag är ju verkligen inne i den krisen just nu. Alltså.
Men Vad är det för kris du har hamnat i? Berätta.
Nej, men alltså, den där flyttakrisen. Jag tycker att... jag bara tänker så här... Nej, men om jag vaknar upp varje dag och livet ser exakt likadant ut om 20 år, då kommer jag känna att jag har missat någonting. Jag skulle vilja ta något år utomlands med familjen, barnen får gå utländska skolor, få lite perspektiv på livet. Jag vill hitta perspektiv på livet. Jag blir mycket mer kreativ när jag får resa och få göra saker, uppleva saker. Men det är ju inte bara, alltså jag har ju idealiserat det där lite grann också. Jag vet ju om att det är sjukt jobbigt att anpassa sig efter ett nytt liv. Men jag skulle så gärna vilja bo i typ USA, då, i Los Angeles. Det skulle jag tycka vara. Eller Italien, fast jag har ju förstått nu, det är inte så lätt. Så
nej,
kanske
tänker du på havet och värmen då?
Nej, men jag är väldigt mycket på hav och värme och sol och liksom så här. Och jag har ju kompisar som bott i USA och sådär. Så att jag känner också att jag passar in där. Jag känner att jag har den här ja-mentaliteten som finns där. Och den tror jag att verkligen skulle liksom... Jag tror att jag skulle blomstra upp mer där än vad jag är här. Jag skulle se fler möjligheter.
Vad skulle du se för möjligheter?
Ja, men alltså just det här liksom med allt ifrån att vara en entreprenör så som jag är och att liksom hitta möjligheter där, hitta nya kontakter, kunna kanske utveckla mig själv mer än vad det är man kan göra här hemma.
Som med ditt klädmärke.
Precis, jag skulle kunna göra sådana saker. Jag skulle kunna använda också, alltså jobba för andra och så. Alltså det känns bara som att det finns mer möjligheter där och mer en jag-kultur än vad det gör här. Och sen att det finns kanske fler kunder där, till exempel. Jag skulle jättegärna vilja jobba inom inredning till exempel, alltså liksom göra olika inredningsprojekt. Det kan jag typ inte göra här, för det finns inte riktigt den kunden här. I USA finns ju definitivt den kunden. Jag tänker att jag skulle nog liksom, jag tror att jag skulle ha mer möjligheter utomlands, kanske typ, ja men som i USA eller någonting. Men sen är det ju inte så lätt att flytta dit.
Jo, men testar man inte så vet man ju
exakt,
inte.
Testar man inte så vet man inte. Och det är det jag är så här rädd för, att jag ska vakna upp om 20 år när man är 60. Ah, det låter helt jävla sjukt. Och bara känna, nu gick den möjligheten förbi. Nu gjorde jag aldrig det.
Då tycker jag du ska göra det.
Ja, men, precis. Ja, men, det, nej, men jag fattar precis
vad
du
menar. We are a family! Det är bara jag som vill.
Kan du inte få bestämma det? Ja, vad säger din man då?
Jo, men jag har bestämt med honom nu. Jag var ute och sprang och det är då jag kom på alla mina bra idéer. Jag bara, du, nu kom på det.
Tyckte han att de var lika?
Nej. Jag bara, men jag kom på den rättvisa idén. Vi har gett Stureby då Enskede 6 år. Kan vi bestämma att vi ger det 10 år av vårt liv? Och sen får jag bestämma. Han bara, absolut.
Wow. 24 år kvar.
Vilken kul deadline.
Jag kände bara det, för jag kan inte liksom inte ha en deadline på det här. Jag måste bestämma någonting. Jag bara, om man tittar tillbaka på sitt liv, tänkte jag, vi bodde 10 år i stan, så bodde vi 10 år där. Och sen det låter ju rimligt, eller?
Ja, 10 år i LA.
10 år i LA nu.
Shit, vad spännande. Okej, så 4 år kvar. Börjar klockan ticka här klockan nu?
Men du är fortfarande ung, 44, eller? Tänker jag.
Ja.
Kan du känna efter 40? Jag kan känna också att jag har blivit mer... vi pratade ju om det här olika attribut. Då tänkte jag på finnar. Om man klämmer en finne, har ni kvar R-et i typ ett halvår?
Ja, 100%.
Ja, vi har ju typ lite samma hudfärg.
Jag har liksom inte problemet.
Jag är skönhetsdrottning, alltså, så jag får
alla mina finnar. Vad menar ni med finnar? Va? Nej, men däremot har jag ett R som jag plötsligt bara... Alltså, som nej, har men... varit bra i flera år sedan. Bara, va, har jag ett R där? Då har det blivit större. Alltså R-et har vuxit på senaste 5 åren.
Stretchats ut.
Det har stretchats ut.
Jag har fått en pigmentfläck här.
Ja, det får jag också.
Nu har jag börjat leva med det, men du vet, man märker inte att man har fått det förrän man har fått det. Så
nej, exakt.
Det är inte förrän det blir tillräckligt stort. Mitt på pannan här, mellan ögonbrynen. Och jag bara försöker gnugga bort
det. Vad är det där smuts? Eller?
Martina Haag vid något tillfälle tog och så här, gnuggade mig. Hon bara, de skitar mellan ögonbrynen. Jag bara, nej, det är en pigmentfläck. Oj då.
Nej, men det är det som är roligt, att liksom man får leva med vissa förändringar som inte går att ändra på. Liksom. Så är det bara.
Tycker ni inte att de kommer efter 40?
Jo, allihopa. Gud, allt möjligt. Allt
synen,
möjligt.
Hörseln, jag har nog lite sämre.
Ja, många saker som händer. Och,
det är en väldigt stor förändring på de här senaste 4 åren.
Mm. Hur gammal är du exakt?
Jag är 78.
Ja, vi är lika gamla.
Ja,
mm. Du är lite äldre. Ja, väldigt mycket äldre. Du är yngst, Bettina. Du sa att du var äldre innan, jag sa inte emot.
Hur gammal är du?
46.
Jaha.
Ja, ser du de där 2 åren?
Nej, men vadå, så ska du flytta till LA när du är 50 då?
Nej, det jag menar. Det är ju,
varför
det
flyttar underbart. Du inte tidigare?
Ja, men exakt.
Jag tycker du var 40.
Jag har velat göra det. Jag har velat göra det jättelänge. Men jag har ju också en dotter med en annan man än den man jag lever med, som fyller 18 om 1,5 år.
Då kan man göra lite mer vad man vill.
Så att jag har ju, ska säga att det har varit mycket det. Att vi har henne varannan vecka. Som gör att man faktiskt inte kan flytta på sig.
Nej. 50 är det nya 30.
Jag skulle också säga att liksom 50 framförallt kanske i plats som LA känns ju bara som en extra härlig attribut.
Och så är det ingen som vet hur gammal man är. Man behöver inte
alltså,
säga
ska man inte vara med i Hollywood så är man ju... Hollywood
är lite så åldersfixerad egentligen.
Exakt.
Vem bryr sig?
Ja, men lite så som du säger så tänker ju jag. Men så fort man pratar om det så känner man vem bryr sig. För vad spelar för roll?
Men jag skulle plötsligt säga att man är mindre åldersfokuserad i USA än man är i Sverige.
Det tror jag definitivt.
Jag menar... Biden är president.
Ja, han
ju, står med ena foten i graven.
Ja, exakt.
Alltså det skulle inte hända i Sverige.
Nej, absolut inte.
Nej, det skulle inte hända. Sant. Sen är han ju man. Det är en annan tidräkning på dem.
En 80-årig kvinna skulle kanske inte få lov att bli president.
Och nu kanske jag kastar en brandfackla. Men jag tycker också att det är så här, när man är i USA. Jag tycker ju de tar ju, visst det är säkert jätterasistiskt och allt det där. Men det känns ju nästan... Och det är mer så här öppet rasistiskt. Men de är ju fler människor så de syns och hörs mer. Men jag skulle ändå säga att det är nog mer tyst rasism i Sverige. Att man kanske inte anställer någon med invandrarbakgrund mer än i USA. Där tror jag man faktiskt tar mer på hur duktig man är. För där är man så pengadriven på ett annat sätt. Och att det är mycket mer mångkulturellt på ett sätt.
Mm, det är det också.
Fast visst, jag kan ju få skit för det här också.
Ja, men, det är svårt att generalisera, eller hur?
Ja, för det är, men många liksom, som har bott i USA,
man upplever
bara,
det på ett
visst
sätt.
Vi ser aldrig färger, utan vi jobbar liksom utifrån att vi ska bygga och bli starka. Då struntar de ju... Man
det
ser inte religion och hudfärg på samma sätt.
Nej, men just hela den här apartheid-grejen, så den är ju så starkt rotad. Alltså, det finns otroligt mycket av det också där. Och det är så stort land.
Säkert.
Men i vissa grupper kan det nu upplevas så. Ja. Om man jämför med lilla Stockholm då. Liksom,
eller, men jag tänker sen när jag är i London och går på Harrods. Mm. Alltså stort varuhus.
Mm.
Då går det ju liksom, det är människor från precis hela världen där. Det är ingen som tittar konstigt på om någon har en slöja eller en turban eller...
Nej, det är sant. Här är det mer.
Alltså jag tycker det är så coolare på något sätt.
Mm.
Skulle tre personer kommer huckle på Strandvägen i Stockholm, då skulle ju folk på riktigt springa därifrån.
Ja. Eller men, och det här tillbaka. Kan jag tänka mig att du har märkt alltså, av, som också kommer från den sidan,
ja,
att du kan
man
se
blir
det
mer rädd,
liksom.
För man vet inte, alltså, det är
man
ungefär
känner
som
inte
att,
till det.
Nej. Man, och vi pratar Stockholm, ja. Alltså så här, vänta, London, precis. En storstad i Europa, alltså gå in, jämför, gå in på Harrods och gå in var som helst.
Ja. Nej, men jag
det är klart folk har mer. Det är det jag säger, det är mer dold rasism.
Ja, det är det. Det är det, liksom djupare.
Ja,
går i generationer.
Man är mer rädd här. Ja. Mm. För man låtsas att man är så världsvan och open-minded. Man
men
bara,
det bygger väl också mycket på vad historien har varit. Liksom. USA är ju liksom byggt på ja, byggt på rasism. På
ja, det är det.
Nej, men alltså,
ja, exakt. Och där har man ju sedan urminnes tider haft en otrolig blandning i liksom, samhället. Medan vi uppe här kallar Norden har ju men ganska, alltså inte nyligen naturligtvis, men ändå i den närmsta historien, inte alltså, den största vågen kom väl någon gång på 90-talet med liksom Jugoslav-Balkankrig och så. Så det är ju ändå, alltså jag säger inte att det är nytt, men det är ju ändå relativt nytt om man jämför med en sån stort land som USA, som liksom haft det sen tidigare, alltså haft det, men haft den här multikulturella samhället sedan liksom hela det landet byggdes så att säga. Så det precis som du säger, det är okunskap och rädslor som bygger det där, tyvärr.
Nina, nu ska vi göra ett litet test. Vi frågar varandra.
Okay.
Jag frågar dig, du frågar Valerie, Valerie frågar mig.
Ah. Okay? Mm-hmm. En frågestund.
Vad är det bästa med att fylla 40?
Att jag accepterat mig själv så som jag är.
Det är det och vad bästa. Är det sämsta?
Att jag kom i klimakteriet alldeles för tidigt.
Har du?
Mm.
Redan? Du är lika gamla?
Ja.
Och hur märkte du det?
Ja, nu blir det ju en lång story, men jag ska försöka säga det snabbt. Nej, men det började med att det märktes ju först att liksom mensen slutade komma. Jag trodde jag var gravid. Men då var det istället att den slutade komma helt enkelt.
Åldern knackade på dörren.
Ja, precis. Så summa summarum hade det varit ganska jobbigt. Mest mentalt. Jobbigt.
Men du kan ta sådana här plåster har jag hört.
Ja, men precis. Exakt. Ja, men jag har efter att jag fått hjälp med medicinering så har det blivit mycket bättre.
Så det var så här, du blev varm och...
Nej, jag slapp ganska mycket sådana fysiska... några få gånger fick
jag
sådana där...
Du ville bara döda din man.
Japp. Ja, men främst blev jag faktiskt ganska deprimerad.
Oj, vad
och
tråkigt.
Jätte så här, energilös, väldigt stresskänslig. Minnet bara... Du vet, jag gick in i ett rum och bara, varför gick jag in hit? Alltså helt, det var, jag var som en personlighetsförändrad.
Men då hamnade jag i klimakteriet när jag var 25 då.
Ja, jag vet. Den där känner alla igen sig.
Ja. Nej, men så det har varit tufft faktiskt, måste jag säga. Valerie,
ja.
Vad har varit det bästa med att bli 40?
Svårt. Alltså, men det är många saker, men jag tycker definitivt att man känner sig själv bättre. Alltså, jag tycker att jag känner mig själv idag.
Mm.
Det gjorde nog inte 30 till 40. Nej, vad säger jag? Jo, fast jag gjorde det kanske. Men jag tänker nog när man var ännu yngre. Men 40, då har poletten trillat ner. Liksom,
mm.
Där. Det som är sämst är väl att... Alltså jag älskar livet. Och jag vill bli äldre, för jag vill leva livet. Men jag vill inte... Jag är liksom så här, jag är rädd för att dö. Liksom. Jag är rädd för att dö.
Uff, det är jag också.
Mm. Så det vill jag inte göra. Ja, och äldre, blir man äldre kommer sjukdomarna. Och alltså, det är sådana rädslor. Men däremot så älskar jag livet kanske till och med ännu mer. Bettina, vad tycker du är bäst med att vara 40 plus?
Jag tror det bästa är lite som ni båda var inne på. Det är att man bryr sig inte så mycket längre. Utan man, det är vad det är och man är sig själv. Det har i och för sig varit ganska länge och i hela mitt liv i stort sett. Men... Man är säkrare på något sätt. Man är coolare. Man är lugnare.
Mm.
Det sämsta är att man börjar få så här väck ovanför knäna.
Ja,
jag bara, vänta här. Så var det inte för bara något år sedan.
Knäskålen syns inte så mycket längre.
Nej. Men det är så här sjukt. Elefanthuk. Jag har det inte alls. Jag bara, titta, vi hoppar på tennisbanan.
Och det värsta är att man vet att det ska bli värre. Det är det. Det är
och det, att huden börjar släppa. Vad,
vad händer där? Liksom?
Ja, men annars, och det här nu säger att man blir äldre och sjukdomar och allt vad det är. Det är klart, man blir ju bräckligare med åren. Jag tycker jag är lite bräckligare nu när jag var 40. Ja, då tränar jag mycket så man kan ju hålla igång med styrketräning och sådär. Förutom det så är vi ju perfekta
tjejer. Oh, yes. Kan väl avsluta med att livet är bra som det är nu och det blir bara bättre.
Tack för att ni kom hit.
Tack för att ni kom.
Tack, det var så mysigt att få hänga med er.
Ja,
tack.
Kul det var. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.